Jag är född på ett kafferosteri på Skatudden 1947. Och mina första 2 månader tillbringade jag där. Senare flyttade jag ut i skärgården där jag 6 månader tillbringade mina första år. Och det där på hösten kom jag till stan då vår våning var färdig. Så att det gick till på det här sättet. Mitt namn är Robert Paulik och jag är din sommarpratare idag. Håll kurs på Vita Kumlet. Vad heter ön? Hon bär fjärdens namn, Gullkronan. Gullkronan? Ja, det låter konstigt. Hur vill du förklara en slik benämning? Förklara? Vad tjänar det till att plocka sönder allt vackert med förklaringar? Så här börjar de första raderna i min sommarbok av Arvid Mörne, Inför havets anlete. Och boken handlar ju om 3 studerande som efter branden i Åbo 1828 seglar ut på Gullkronan för att det var det vettigaste de kunde göra. Att studera eller sommarjobba i de förhållandena var ju otänkbart. Och det finns en parallell här mellan mitt första sommarparadis och vad som hände med det. Det gick visserligen lite långsammare. Det var på Emsalö, dit sedan Nestes raffinaderi och fabriker anlades. Och jag har alltid mätt, märker jag efteråt, naturen med på vilket djup man kan se havets botten. Det har varit en sån här klar indikator på naturens tillstånd och med den egna trivselfaktorn. Och det paradis där man verkligen kunde studera båtvrak och fiskar på 4-5 meters, till och med 6 meters djup, plötsligt försvann gradvis. Och då tog min familj och jag, vi skaffade en långfärdsbåt av lite större mått som min morfar hade konstruerat, min morfar Gösta Kjöntsell. Den var ämnad för att segla Gotland runt och det där röra sig på öppna vatten. Och med denna båt med vattnet porlande och skummande om bogen drog vi precis lik de här studerandena ut på Gullkrona på upptäcksfärd. Och vi sökte egentligen efter rent, friskt vatten, ren luft och livskvalitet. Det är mycket konkret det här. Varje gång jag passerar, kan man säga Hangeudd, så får jag en upplevelse att vattnet, kölvattnet skummar som frisk, kall champagne. Och det är tecknet på att nu börjar min sommar. Det här ledde till att jag upptäckte skärgårdshavet, Gullkronan. Och jag ska senare berätta vart vi anlände och hur vi kom att stanna där och träffa de underbara människor som det där fick sin utkomst ur havet och det där levde ganska isolerade. Men att det återkommer vi efter till efterföljande låt. Ja, före vi då går vidare med jag ska berätta om skärgården vill jag bara kommentera mitt låtval. Jag märkte plötsligt att de flesta låtarna hade någonting att göra med inte bara skärgården utan också med de kunder som jag blev bekant med i Stockholm, Östermalmshallen och på NK som jag hade nöje att sälja kaffeprodukter åt och också lära känna deras kaffesmak. Så att det här är en förklaring lite till också personlig förklaring till mitt låtval. Men att komma ut på Gullkronan och den friska luften och friska havet ledde oss och mig till Borstö eller Vrakö som Arvid Mörne i sin bok kallar det, dit också de 3 pojkarna anlände. Det var ett ställe som genast på något sätt trollband mig. Och jag kommer ihåg när jag steg i land så kom en ung fiskarpojke emot. Och han var inte alls blyg. Och det första han sa efter förstås de vanliga inledande fraserna med att hej och han presenterar sig och vem är du och så vidare. Så sa han så här blygt ändå lite att det finns nog till salu här. Och det där, då visade det sig att det där, de ville sälja lite mark för att kunna köpa vinterbostad och en trygghet på fastlandet åt sig. Och jag var inte sen tillsammans med familjen att det där haka på det anbudet. Och det har vi verkligen inte behövt ångra. Det är framförallt människorna här ute som är det otroliga. Rättframma, öppna, artiga, strävsamma. Det är inga krumbukter i umgänge med dem inte. Och förstås hjälper ju det obligatoriska kaffet till att det där får historierna att löpa. Det är ju så att de här skärgårdsborna, framförallt pojkarna, börjar sitt liv med att gå till sjöss. Och här sammanbands Söderhavet och det där spännande trakter med vad jag tycker igen är spännande trakter ute i skärgårdshavet. Och sen har jag ännu upptäckt ställen som Himalayas, finska Lappmarken, Karibien. Det finns någonting som för dessa liksom samman. Det är inte bara en växtlighet som kanske är snålvuxen eller en luft som är klar. Fiskar som hoppar och smakar gott. Eller så, det är, de bara hör ihop. Och det där, de fostrar också. Man skulle tro att dessa människor som lever avskilt inte vet allt om världens gång, men de är mer än informerade. Och de kan till och med ibland prata en högsvenska som får en att häpna vid sidan om sin dialekt. Jag skulle vilja tacka er alla, skärgårdsbor, pojkar och flickor, för det att man har fått lära känna er och uppleva någonting som snart inte mera finns. Nu är det så med vår skärgårdsbefolkning och våra samer och andra att det där, de lever ett mycket undanträngt liv, genuint liv. Och det där, det här är guld värt att jag har fått lära och uppleva också, ge åt mina barn. Mitt namn är Robert Paulik och jag är din sommarpratare idag. Det finns en tid i mitt liv som inte alltid var en dans på rosor. Det var tiden på 90-talet då jag blev sjuk. Jag förlorade mina njurar, jag får stora problem med hjärta. Livet blir ganska tungt och svårt. Men här kommer skärgården och den yttre skärgården in i bilden och hjälper mig framåt. Jag hade lyckan att få överta Lasse Danielssons fiskeskuta på Borstö som jag inreder till fritidsbåt. Och den kom väl till pass. I den inrättade jag mitt sjukrum, dialysrum och plats för alla medikamenter. Och med den kunde jag bege mig ut så fort jag blev utskriven från sjukhuset. Bege mig ut till ytterskärgården och till Borstö. Jag hade telefonkontakt med mina läkare när jag skulle ta vissa sprutor. När jag skulle göra något annat som var viktigt eller lösa problem. Och här kom också skärgårdsborna in med sin livsnära syn på livet, hur de hjälpte till och allting löpte. Det som är intressant att bli sjuk var för mig en sporre. Jag jobbade hårdare kanske än någonsin med att bygga upp vad jag ansåg vara nya kaffekoncept för framtiden. Och göra saker som jag kanske annars inte skulle ha gjort. Nu är det ju så att ofta i sådana tillfällen möjligheter att tänka om och göra något nytt. Och inte tro att nu är jag bunden här till säng eller rum inte. Jag reste iväg till Monte Carlo och höll seminarier och föredrag för kaffevärlden om mina tankar på hur morgondagens kaffe skulle se ut och hur den businessen skulle skötas. Och det var jättespännande. Så att det här gav verkligen vidgade vyer. Det tog 10 år, den allvarligaste fasen av min sjukdom. Och jag hade många änglar i mitt rum och Eva Dahlgren som hjälpte mig genom det hela. Ingen nämnd och ingen glömd. Men Eva Dahlgren, hon hjälpte mig för hon drack Café Brutal. Och det var jag otroligt tacksam över för att det är min själ, Café Brutal. För att, som jag sa, kaffe är min hobby och mitt arbete. Och kaffe är ju ett njutningsmedel och det är det som får oss att hålla igång, att leva, att vara sociala, träffas, prata med varandra, sörja, älskas, allting. Men nu tänkte jag komma in på projekt. Jag har alltid projekt. Och så var det också ute på Ytterskär på Borste. Och ett stort projekt var att på sikt ha ett litet kafferosteri i ett båthus på Holmen. För att där skulle jag komponera. Jag tänker på att man komponerar när man skapar kaffesorter. Och nya smaker. Men jag måste ju då börja någonstans. Och det var att man måste ha en hygglig hamn och bygga en hygglig stockbro. Man är ju inte kärribo förrän man har varit med och byggt och snickrat sin egen stockbro. Den blev 20 meter lång och den var på land där den byggdes. Så den var ungefär 4-4,5 meter hög. Sen med benämnda båt Runa, Lasse Danielssons fiskarbåt, så drogs den i sjön och stenades på plats. Och efter båtbryggan så behövdes båthuset. Och hastu mig i sen, så hade jag ett båthus. Och det finns ju springor alltid i ett båthus. Och Lasse Mårtensson har ju förklarat att genom dem så kan man studera omvärlden ostört. Mycket intressant, rekommenderas. Och i det här båthuset så installerade jag en tysk rostapparat. Och så började vi rosta. Och när rostens ångor trängde ut genom springorna, så sakteligen och småningom kom fiskarna från när och fjärran, lockade av doften och när de såg röken för att se att vad håller nu Paulik på med den här gången. Ja, det blev ju fest förstås, så jag undrar om var det whiskyn i båthuset eller kaffe i båthuset som var dragplåstret. Men att kring det här båthuset uppstod sedan många historier och en var den när Lasse sa att nu ska vi gå och bada bastu hos Paulik när det regnar för att där kan man gå och simma utan att bli våt medan man badar bastu. Och det, den historien så, den hänger än med idag. Så här kom då kafferosteri i ett till ute på Ytterskär. Och där skapades bland annat Bengtskärsblandningen. Jag var mycket engagerad i restaureringen av Bengtskär med Per och Paula Wilson. Två eldsjälar ute i yttersta skärgården. Och de har gjort ett jättejobb och Bengtskär, gammal krigsskådeplats. Där min fars goda vän Martin Luther förde befäl. Det var häftiga saker. Jag har själv en motorbåt från den tiden som rörde sig då där. Och Den är byggd 1926 och den är fortfarande igång. Hur mångt är motorn det sitter i den, det vet gudarna. Men att där hänger den i båthustaket på vintrarna. Ja, nu är det ju så att naturväktarna hör sommaren till. Jag har flera gånger tänkt ringa upp naturväktarna, men det har ju aldrig blivit av, så att nu tänkte jag ta upp den frågan. Man har mycket pratat om huggormar och ormar överlag i naturväktarna. Jag brukar småle när jag lyssnar på kommentarerna. Hur lång kan en huggorm bli? Mina taxar ställde upp en gammal huggorm och de skällde och höll på så länge att jag måste gå och titta att vad händer på ön egentligen. Och så var det en bamsehuggorm som var mellan taxarna och försökte försvara sig. Och själva huggormen såg lite skadad ut. Och det vettigaste var i det skedet att inte ormen skulle lida. Jag var tvungen att avliva den. Det var ett barmhärtighetsdåd. Och jag mätte den med en tumstock. Och den var 1,10. Och den var tjock som min handled. Så att jag vet åtminstone att huggormen kan bli 1,10 lång. Men att snoken blir ännu längre. Jag var ute i skog och mark då på Ytterskär på Holmen och röjde tillsammans med en skogshuggare. Och plötsligt såg vi 2 meter snok. Det var helt otroligt. Det var så att ett snokpar parade sig. Och så blev de skrämda och honan pilade iväg. Och hanen satt ju fast i henne och kom inte loss. Och då blev det ju redan på det sättet en ganska lång orm. Och de 2 snokarna som hade också försökt uppvakta henne, de var alltid fler snokar när det var älskog på gång. De följde efter tätt fast i varandra. Så vi fick 2 meter snok på det här sättet. Allt är möjligt. Jag har haft också byggnadsarbetare som vita i ansiktet har kommit och sagt att hit kommer vi aldrig mera. Här finns så otroligt stora ormar att det där, vi vågar inte vara här. Nåja, sen gäller det också växtrike. Vi har en aspskog på Holmen och den blev uppeten. Vi hade dödsdansare, en sorts spinnare, som åt upp alla blad. Och de gjorde det 2 somrar och rad och det blev för mycket för asparna. De dog. Jag var egentligen nöjd för att jag hade aldrig täckats hugga ner denna aspskog ute i yttersta skärgården i naturen. Nu skötte dessa spinnare om det för mig. Och där de växer en gammal uttorkad havsvik rakt i söder, mot söder, ungefär 100-150 meter djup. Och den har nu blivit en vildrosens vik. Det är också Arvid Mörnes bok som jag pratade om, så vildrosen spelar en mycket stor roll. Och min dröm var att ha en vildrosvik som löper ut i havet. Mitt sovrum är alldeles i vikbottne och där kan man följa med hur Viking och Silja Line tågar förbi ganska nära ute på havet mellan 11 och 12. Då blir man nog lite sugen på en gin and tonic. Och jag har också planterat rhododendron. Nu är det så att rhodon, det är ju alpens ros. Den passar i den här miljön. Greven som bodde på en ö utanför Kökar, han planterade också rhododendron på sin ö. Och jag har ett par rhododendron som finns under ett havsörnsbo. Och då fantiserar jag att de växer så bra och blommar så fint då havsörnen kackar på dem. Så att naturgödsel ska det vara. När jag hör den här låten kommer jag osökt att tänka på min far Henrik Paulig, som var min mentor och läromästare, inte bara i kaffe utan också när det gällde naturupplevelser. Nu är det honom jag får tacka både för min hobby, mitt arbete och mitt intresse för naturen och att lära sig att observera naturen. Här, för att spinna vidare på Arvid Mörnes bok Inför havets anlete, där pratar jag om att de tre studerande kom till vraken, Borstö. Och det här är verkligen en vrakö. När jag står i mitt utsiktstorn här och spejar ut rakt mot sydväst och ser bränningarna och det vresiga havet, så på en rak linje längst bort har jag och ser Frau Maria. Sen kommer Nordstjärnan och så kommer Sankt Mikael. Dessa 1700-tals vrak, det är mycket speciellt att de råkar ligga i rak linje. Och man kommer osökt att tänka på den dramatik när dessa fartyg gått under. Och det finns otaliga historier om hur en del av besättningarna har stigit i land eller flutit land på ytterskär. Och med en av båtarna kom en samling jungfrur som skulle giftas bort. Var är oklart, men någonstans här i Österled. Och de, vid fullmåne så dansar de över ytterskär. Och skeppshunden skäller och spelman spelar på violin. Och det är egentligen lite kuslig stämning. Det här är liksom också fråga om månskens nätter. Jag är fascinerad av dessa nätter. Det där. Då brukar jag just antingen spela Sibelius, lyssna till Jussi Björling, ta ett glas, lacka likör eller och en cigarr kanske. De här vrakerna har gett upphov till ett museum på Borstö. Man har dykt upp guldföremål och porslin och mycket annat intressant. Och skärripojkarna och flickorna berättar att de fick nog vara med på 50-talet när svenskarna framförallt tog upp dyrbarheterna. För att de utgick från att de var så små och inte visste så mycket. Men som de sa, nu visste vi hur guld ser ut. Och man har ju pratat mycket om plundring av våra vrak och så. Men finns det värdefullt så finns det också tagare. Det är ju en gammal sanning. Det har ju skrivits och pratats mycket också om eldar och att man lockat fartyg på land och så. Därom att vara osagt. Men mycket har flutit i land och mycket har man gömt undan försäkringsbolagen som sedan kom ut för att försöka rädda en del av lasterna. Mitt namn är Robert Paulig och jag är din sommarpratare idag. Jag nämnde här i ett tidigare skede mina barn, Carl Gustav och Henrika. Och det är att få följa med deras uppväxt. Och de har ju levt alla sina somrar som de har levt ute på ytterskär. Så att jag tror att de förstår och vet en hel del mera än jag tror om livet här ute. Det är ofta så att vi inte alltid märker och förstår hur mycket dessa unga liv snappar upp. Men de snappar ju upp allting. Och det får man nog sen senare höra. De gladaste och finaste ögonblick tillsammans med barnen har varit när det har lite dragit ihop sig till fest. Då har deras liksom sprudlande livsglädje och upptåg kommit till sin rätt. Jag kommer ihåg till exempel när vi firar taklagsöl och inviger storstugan. Före den blev färdig så bodde vi på 2x4 meter, 8 kvadrat. Mamma, pappa, 2 barn och 2 hundar, 2 taxar egentligen ska vi säga. Så det att storstugan blev färdig var en stor sak. Och på taklagsölet vi hade bjudit in då den lokala befolkningen, så måste det bli dans, för att när man har så fina terrasser så det är ju som gjorda, sa de, för att här ska det dansas runt huset. Och det var det här sammanhanget som Klöversnoa kommer in i min musikval egentligen. För att till Sven Ingvars, som då uppträdde för oss melodi, så stod det härliga om tak och tiljor när dansen drog fram. Det är såna stunder som man sent glömmer. Än idag sätter vi på Klöversnoan för att komma ihåg hur förbaskat roligt vi egentligen här ute kan ha när solen skiner. Överlag så är det ju tacksamhet som man känner när man har fått komma hit ut och se och uppleva allt naturen här har att bjuda på. Och jag tycker inte att man ska moralisera och predika hur man ska vara, vad man inte får göra och så. Var och en lever på sitt sätt och vi ska respektera varandra. Här ute är det så att naturen berättar för dig vad du ska göra och vad du absolut inte ska göra. Det är bara på det sättet om du har lärt dig att lyssna på naturen. Ytterskär är för mig en tillflyktsort. Om jag har det svårt eller riktigt vill å andra sidan njuta, så är det hit jag far. Här kan man dansa naken, som det heter i Evert Taubes låt. Och det är ett gott tecken på att man är fågelfri. Helst inga telefoner, ingen el, inga tekniska rackerier. Det är så man vill uppleva sitt sommarnöje. Det finns gudi nog med ropande selar, sakta svävande och cirklande örnar, minkar som härjar eller det där fågelsången på våren. Det är oändligt vad naturen bjuder på. Blir man bjuden på kalas eller måste åka in till stan eller det ska vara någonting som stör ens rytm, så blir man ju nästan arg. För att det där, man måste ha sitt lugn och sitt ro och få växa in i omgivningen och verkligen ladda sina batterier. Och får jag ge ett råd åt dig, min kära lyssnare, så är det att åka ut i skärgården, till yttre skärgården, eller till Lappland, eller till bergena någonstans, och koppla av med att inte tänka på annat än vad naturen där har att bjuda på. Undvik en massa människor. Ta bara med sådana som förstår sig på att koppla av och njuta av vad det bjuds på. Inga fester, inga gadgets och tusen prylar inte. Bara du själv och din käraste eller dina bästa vänner. Då tror jag att ni förstår vad det verkligen är fråga om. Sen får vi nog tids nog och tids över för allt noise i stan. Vi är, som man säger, privileged att ha denna möjlighet här i Finland. Tack för mig. Jag hoppas att ni har stått ut med sommarpratare idag. Och jag heter som sagt Robert Paulik, född 1947. Så jag är ett efterkrigsbarn som lärde sig som ung att leka och uppleva de enkla sakerna i livet. Tack för mig.